Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
En av svensk politiks verkligt stora, statsminister i två omgångar och 40 år som toppolitiker. Här är Ingvar Carlsson.
Ni lyssnar till Sveriges nattradio. Klockan är 1:10. Och vi bryter sändningarna här. Vi har nämligen en...
Natten den 28 februari 1986 råkade jag ha radion på.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
Den manliga tonlösa rösten som gång på gång berättade att statsminister Olof Palme hade blivit skjuten har funnits kvar i mig som ett eko. Jag gick direkt ner till gathörnet på Sveavägen. Där var det folktomt, så när som på några enstaka poliser. Men blodfläcken på trottoaren vittnade om det ofattbara mordet. Vid den tidpunkten var biträdande statsminister Ingvar Carlsson redan på väg i en taxi till regeringskansliet i Rosenbad. Hans nära vän Olof Palme var död, mördad.
Olof Palme lämnar efter sig ett stort tomrum i svensk politik.
Ingvar Carlsson var tvungen att kliva in som statsminister. Tid att sörja fanns inte. För vem skulle annars kunna ta ansvaret för Sverige? Ingvar Carlsson föddes 1934 i Borås, yngst av tre bröder. När han bara var 12 år gammal hittade han sin älskade pappa Olof död på arbetet i kafferosteriet. Trots tuffa ekonomiska villkor med den ensamstående mamma Ida som var sömmerska så tog alla bröderna akademisk examen. Bara 23 år gammal rekryterades Ingvar Carlsson av Olof Palme som assistent till dåvarande statsminister Tage Erlander. Nästa år fyller Ingvar Carlsson 90. Han är folkhemmets historia.
Socialdemokratins största framgång på 80-talet.
Under nära 40 år har han befunnit sig i svensk politiks absoluta centrum. EU, 90-talets svåra finanskris, beslut om Öresundsbron, miljonprogrammet och Estonia-katastrofen. Dessutom bildade han världens första jämställda regering. Sin stora kärlek träffade han tidigt i livet. Hustrun Ingrid har genom åren varit hans kloka rådgivare och vän. Som offentlig person har han alltid värnat om sitt privatliv för att skydda de två döttrarna och hustrun Ingrid. Men nu gör han för första gången ett stort avsteg och berättar om ännu en stor sorg i livet. Ingrid har fått Alzheimer. Jag undrar om det någonsin funnits tid för Ingvar Carlsson att sörja. Och ångrar han några av sina politiska beslut?
Välkommen hit, Ingvar Carlsson.
Tack så mycket.
Vilken är den största missuppfattningen om dig?
Att jag är en väldigt tråkig person. Och det är jag kanske i mina mer offentliga framträdanden. För då tycker jag då ska man vara seriös.
Ska man vara
tråkig? Men jag har en personlig humor i, när jag är privat.
Mm. Men... det är just det som är intressant med den här väldigt vackra boken. Den lilla vackra boken som rymmer ett helt liv faktiskt. Som är din senaste bok, I sällskap med döden. Att där gör du ett avsteg ordentligt. Och du resonerar också kring varför du varit noga med att vara privat. Kanske ibland lite onödigt mycket.
Ja, jag var ju centralt politiskt arbete i 38 år. Och jag kom väldigt tidigt in, 23 års ålder, som politisk sekreterare till Tage Erlander. Och då bestämde jag mig, när jag såg vad det politiska arbetet på högsta nivå innebar, att ska jag kunna ägna mig åt det, då måste jag ha min fritid och mina fritidsintressen. Och det är natur och det är kultur och det är idrott. Och så var politik ett fritidsintresse som blev också mitt arbetsliv. Och jag ville inte vara utan de här andra sakerna. Och därför höll vi, och Ingrid var minst lika bestämd på det, min fru. Och därför så släppte jag inte till media på det sätt som jag kanske skulle ha gjort om jag skulle ha haft full utdelning i media. Nu såg man mig nästan alltid i funktion i arbetet, inte i mina andra favoritsysselsättningar.
I den här boken så bestämmer du dig för att göra det som du kanske inte har gjort tidigare, som du säger, och vara personlig och till och med också privat. Du berättar väldigt mycket om vad som har rört sig inom dig, helt enkelt. Och det här är ju intressant, för att under pandemin så tror du att nu är det min tur, nu kommer jag att dö. Och du är, som du resonerar, gammal, du har haft problem med hjärtat och du är man, så att du tror inte att du har så stora chanser. Men du överlever och du får inte covid.
Nej.
Men då bestämmer du för att skriva.
Ja, det var några nätter jag låg och, precis som du fint beskrev det, tänkte att om jag blir smittad, då är risken för att jag inte klarar det väldigt stor. Och då låg jag ältade det två nätter faktiskt. Och sen tänkte jag, det här är ju orimligt att hålla på så här. Så jag vände på det hela och gick systematiskt igenom vilken roll döden hade spelat i mitt roll. Och tänkte igenom det. Och upptäckte då att jag, utan döden hade jag ju överhuvudtaget inte funnits till. Eftersom vi har en tragedi i vår familj där min morfars dåvarande fru omkom tillsammans med lärarinna och två barn i en drunkningsolycka i Svansjön utanför Borås. Och varför skulle jag då, efter att så att säga döden hade förberett att min mamma så småningom kom till och föddes och jag, varför skulle jag då nu vid 86-87 års ålder ligga och vara orolig för döden?
Mm. Men det finns ju en oro som du beskriver som har följt dig hela livet och som egentligen tar sin början, eller du tror i alla fall att den börjar med din pappas död.
Mm.
Och det är en väldigt ömsint beskrivning, först och främst om vad din pappa betydde för dig. Du är 12 år gammal bara när han dör, men du hade en vana att gå och hämta honom från jobbet och så gick ni hand i hand.
Ja, min pappa betydde väldigt mycket för mig som trygghet, men också saker jag fick uppleva med honom trots de långa arbetsveckorna. Och han lärde mig uppleva skogen, älska skogen och utnyttja, använda sig av skogen. Samtidigt så blev det naturligtvis då när jag fann honom död på hans arbetsplats, kafferosteriet i Borås, där han arbetade ensam, så blev det ett tror jag nu, en mycket allvarligare effekt för mig som barn än jag riktigt har förstått.
Men jag, om jag bara återgår till den här promenaden ni gjorde, där ni, du skriver, ni låg tillsammans när ni kom hem och ni behövde inte prata, ni blev ett. Den tryggheten måste ju också ha betytt mycket för dig.
Den betydde väldigt mycket, och jag försöker beskriva det för att också ge då en bakgrund till hur det här träffade mig när den tryggheten försvann, och för ett barn, och hur man reagerar. Och då är det märkligt att det mesta var ju då att jag förlorade någonting. Men jag lärde mig också någonting av detta att min far försvann när jag var 12 år och jag tvingades ta ett ansvar som var ganska stort för en 12-åring. Och som också kanske på något sätt förberedde mig för de plötsliga dödsfall som senare i livet kom att inträffa. Mm. Till exempel med mordet på Olof Palme, och där jag själv då hade ett direkt ansvar för att hantera den situationen.
Om man backar tillbaka, du är en sån där vanlig dag egentligen. Du ska hämta din pappa. Så ska ni gå den här promenaden hem. och du känner direkt att det är något fel?
Jag skulle betala hans fackföreningsavgift till Folkets hus. Han hade bett mig det på morgonen och jag kom dit vid 3-tiden på eftermiddagen och fick hans fackföreningsbok och de där sedlarna som behövdes. Och Folkets hus låg bara 400 meter därifrån, så att efter en halvtimme var jag tillbaka. Men då kände jag, man känner ju doften av ett kafferosteri, men här kände jag att det var något fel, det var något bränt som inte skulle finnas. Jag skyndade på mina steg och då låg min pappa bredvid den där stora kafferosteringsmaskinen på golvet.
Och det här blev ju också, skriver du, en sorg som du fick bära själv. Du pratade inte med någon om det egentligen, utan du behöll det.
Nej, men en arbetarfamilj på den tiden, det fanns ju inte på kartan att det barnet skulle få någon form av hjälp och komma över. Utan för min mamma innebar det ju att hon bestämde sig att hon skulle nu ta ansvaret för familjen. Vi två barn fortfarande som gick i skolan, vi skulle få fortsätta. Och min bror började med att börja en ingenjörsutbildning och jag att ta realexamen. Och efter 3 veckor hade hon arbete då fulltid som textilarbeterska. Vi var tvungna att ha våra roller. Jag skulle fortsätta i skolan och det var inte fråga om att bearbeta någon sorg eller ge råd till det barnet. Utan för mig blev det istället, till exempel för begravningen, jag minns ingenting. Det är en stor minneslucka. De första veckorna i skolan minns jag bara några enstaka episoder. Så att det var som att gå in i en mörk tunnel.
Och sen blir det din mamma som med väldigt begränsade ekonomiska medel tog hand om dig och er och de två bröderna. Och ändå så lyckas hon få er alla tre att bli akademiker. Att göra den här, ska man säga, bildningsresan verkligen som det handlar om.
Ja, våra föräldrar, det vanliga var ju vid den tiden att i 11-årsåldern så fungerade skolan som ett sorteringsverk. Arbetarbarnen gick vidare i folkskolan, de skulle ut i arbetsliv så fort som möjligt. De som hade föräldrar som var tjänstemän eller ännu högre, de slussades ofta över med föräldrarnas vilja till läroverket. Och så uppdelades det, men det så att säga revolterade våra föräldrar mot, och kanske med min äldsta brors lärares hjälp, som nog hade sagt till min mamma och pappa att min äldsta bror Rune borde få läsa vidare. Och det bestämde de sig för att satsa på. Det prioriterade de, och det var verkligen att prioritera att hålla igen utgifter på andra områden för att vi skulle kunna istället gå i skolan istället för att tidigt börja arbeta.
Du har ju uttryckt också en stor beundran för din mamma som slet för er så oerhört, för att hon ville ju verkligen att ni skulle göra det här. Och samtidigt så var hon inte den med de stora orden.
Nej.
Du fick ju egentligen aldrig höra att du var duktig eller att...
Nej, det var inte så, utan det redan på min pappas tid var beskedet att ni får gå i läroverket, men ni ska ha godkänt betyg i alla ämnena. Annars så får ni gå tillbaka och gå ut och ta ett arbete. Så att det var ett ansvar som man skulle ta. Och min mamma, när hon tog hela ansvaret, så var det självklart att vi talade inte så mycket om det, utan man skulle klara det, man skulle ta sin examen, så småningom ut och arbeta, så småningom läsa på universitetet. Och även när jag fick samtalet från Olof Palme om att börja arbeta för Tage Erlander, så ringde jag ju hem till min mamma efter hon hade kommit hem från textilfabriken och sa det att jag hade fått ett erbjudande om att arbeta för Tage Erlander. Och tyst lite så sa hon bara, ja, om du tror att du klarar av det, så. Det var hennes reaktion. Och så var det hela vägen när jag blev statsråd.
Vad har det gjort med dig att du inte fick höra fantastiskt?
Nej, men vi hade inte det i familjen. Jag förväntade mig inte några stora reaktioner. Man skulle ta sitt ansvar, det var självklart. Och hade man fått möjligheten att läsa i Lund så skulle det bli någonting av det också. Sen blev det lite mer än det vanliga. Mm.
Och sen börjar ju en ny epok verkligen i ditt liv. Du gick och studerade vid Lund men fick det här samtalet från Olof Palme och du var väl 22-23 år.
23 år då,
23 år gammal. Och det var ju stort för Tage Erlander var den stora statsministern, socialdemokratisk ledare som ju hade ett stort inflytande. Och Olof Palme var, vad var han, 7 år äldre?
Han var 7 år äldre, han var 30, ja.
Ja. Så där kom du väldigt ung och skulle börja jobba där. Hur var de där åren? Ni kallades ju för Erlanders pojkar.
Ja, det var ju vi. Olof Palme och jag var ju på många sätt väldigt olika. Han var Östermalmsfamilj och internatskola, jag var arbetarfamilj och gick den långa vägen så att säga, till akademisk utbildning. Men vi hade också likheter som jag tror var inte helt oviktiga. Vi hade båda fått tuberkulos när vi var barn. Olof låg sjuk ett år om jag förstod det rätt. För mig tog det 5 år innan jag blev friskförklarad. Så att vi hade en allvarlig sjukdom. Tuberkulos var ju på den tiden fruktad sjukdom. Och sen förlorade vi våra pappor när vi var också barn. För vi hade en barndom som i vissa avseenden var väldigt lik. Och Tage Erlander blev ju vår politiska lärofader. Han lärde oss allt från vardagsarbetet till de stora ideologierna och värde och betydelse. Så att det blev ändå inte bara det, utan det växte fram någon känsla verkligen av att han blev någon sorts vikarierande pappa för oss. Vi blev någon sorts konstig familj där. Hela statsrådsberedningen bestod ju av 5 personer. Ja. Det var Tage Erlander, det var sekreteraren Maria Nyström, det var vaktmästaren Tage Holner och så var det Olof Palme och jag. Vi skulle sköta då allt det som hade och hjälpa en statsminister med allt det som var viktigt, från resor till uppvaktningar, kontakten med departementen och med partiexpeditionen och partidistrikten. Det blev ju vår vardag och vi lärde oss ofantligt mycket av Tage Erlander. Och han blev vår politiska lärofader. Man kan ju nu idag faktiskt fundera över. Vi satt där då vi 3 och Tage Erlander var då inte bara blev statsminister i 23 år själv. Han uppfostrade 2 blivande statsministrar och tillsammans blev vi då statsminister i Sverige i 40 år och socialdemokratiska partiets ledare i 50 år. Så att snacka om kontinuitet, det fanns det mycket av i den lilla gruppen.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Om man hoppar framåt i tiden så blir ju Olof Palme Tage Erlanders efterträdare. Och ni arbetar tätt tillsammans, umgås familjevis mycket. Ni är både vänner och kommer väldigt nära varandra. Och då kommer det ju så småningom till det ögonblick som du beskriver som ett fortfarande öppet sår i dig och i, skulle man väl säga, hela svenska folkets historia. Och det är mordet på Olof Palme. Du beskriver den här natten när du får det här samtalet.
Ja, jag var ju också miljöminister då på den tiden och biträdande statsminister. Jag var nere i Göteborg eller västkusten på ett miljömöte och så kom jag hem med tåget relativt tidigt och det var inget särskilt i tv. Så Ingrid och jag bestämde oss för att lägga oss tidigt och jag hade väl inte mer än somnat förrän telefonen ringde och det här var en fredagkväll. På den tiden hade vi öppnat telefonen och folk kunde läsa i telefonkatalogen vad vi hade för telefon. Så att en fredagkväll, det är väl någon lätt berusad person som vill diskutera något problem. Så jag svarade lite abrupt, hallå, i telefonen. Jag hade telefonen bredvid mig vid sängen. Men då var det Ulf Dahlsten som var Olof Palmes statssekreterare som sa att Olof Palme är skjuten på Sveavägen. Och jag frågade, är han död? Jag blev svaret. Och från det ögonblicket insåg jag, nu har du ansvar. Du måste agera. Jag sa till honom, samla en beslutsför regering. En regering för att kunna fatta beslut måste vara minst 5 statsråd. Jag tar en taxi in, kommer så fort som möjligt. Så från första stunden så förstod jag att ja, det var min nära vän. Och som du sa för en stund sedan, vi umgick familjevis. Och redan det var en stor förlust. Men i det här fallet innebar det också att jag skulle nu ta ansvar för landet i en mycket speciell situation. Jag har någon gång sagt att mordet på Gustav III, det är väl det som närmast kan jämföras med i Sveriges historia. Och det gav ju väldigt lite utrymme för mig till återigen för att sörja personligt. Utan jag fick från första stund koncentrera mig på att ta den andra rollen, efterträdarrollen till en mördad statsminister. Och det är inte så man brukar börja en partiledarbana och statsministerbana.
Vad har du gjort av den här sorgen, om vi tar efter Olof Palme som var din vän? Det var bilder oavbrutet på tv från Sveavägen, från den här blodfläcken, ifrån honom som person. Och det var ju din nära vän.
Ja, jag har fortfarande svårt att se i tv när bilderna kommer på blodfläcken på Sveavägen. Mm. Det är ett öppet sår och det förstärks av att inte mordet är uppklarat. Mm. Det tror jag har en väldigt stor betydelse, inte bara för mig utan för väldigt många i Sverige, att mordet inte är uppklarat. Man ställer sig frågor och det dyker upp delvis de mest befängda konspirationsteorier om detta. Och det är en väldig skillnad mot Anna Lind. Då hade jag avgått, jag kunde ha ett normalt sorgarbete och jag och alla andra visste hur det gick till och hur det här inträffade. Och det blir en väldig skillnad
i sorgeprocessen.
I sorgeprocessen, ja. Mm.
För när Olof Palme mördas så bara är du tvungen att stänga av och bara agera.
Jag fick koncentrera mig på det som var den andra delen, att landet skulle styras, svensk demokrati skulle fungera. Och redan 5 på morgonen så hade jag den första presskonferensen där jag talade via tv och radio och skrivande journalister till svenska folket.
Sen tar det ju några år innan du kan känna glädje i att du faktiskt har fått förtroendet, den makten, du är statsminister, att driva politik. Att du, den här lusten som du tidigare kände.
Ja, det normala när man blir partiledare, statsminister, det är ju att då har man nått sitt livs mål. Man känner glädje och arbetslust, man har idéer och annat. Men ingenting av det kände jag. Jag ville inte att den här situationen skulle ha inträffat överhuvudtaget, att jag skulle tillträda som statsminister. Jag hade inte drömt om att jag skulle bli statsminister och partiledare, utan jag skulle avgå samtidigt som Olof Palme. Men så småningom ändå, efter ett par år, så återvände arbetslusten och jag kom in i en mer normal partiroll, ledarroll och statsministerroll. Och det är jag naturligtvis tacksam för att jag fick hålla på så pass länge. 10 år som partiledare och 7 som statsminister.
Jag har pratat och vi har pratat med både aktiva socialdemokrater idag, dina politiska motståndare, det är inte så många som är kvar. Du tillhör en av de äldsta, men de alla kommer med samma bild att avregleringarna som gjordes på den tiden när du var ansvarig bidrog ju också till att det här blev ett annat samhälle.
Ja, det var en väldigt stark propaganda mot regleringar och man skulle öppna upp för den enskilde. Och till en del var det vill jag säga, det var riktigt och rimligt att den enskilde skulle ha större möjligheter när nu resurserna är ökade att bestämma över sina liv. Och möjligheter att välja utbildning och skola och att man skulle göra den offentliga sektorn mer öppen för individens egna önskemål. Det hade varit helt rimligt. Men därifrån till att till exempel göra den svenska skolan till en handelsvara, det är steget väldigt långt. Och där borde, det kom ju med skolpengen 1992. Och jag vill nog hävda att det mesta av detta hade ändå inte hänt om vi gör tankeexperimentet att socialdemokratin hade haft 50%. Men vi var tvungna under den här perioden att förhandla med andra partier. Miljöpartiet som i skolan var väldigt starkt för friskolorna. Och naturligtvis med Folkpartiet och Centern. Och det är jag i och för sig tacksam för. Men det innebar ju att vi hade inte längre möjligheter att driva en socialdemokratisk politik. För det, folket hade inte gett oss majoritet i riksdagen för det.
Ingvar, säger jag inte Ingvar Carlsson här, säger Ingvar, för nu kommer jag in på det som har absolut varit svårast för dig i den här boken att skriva om. För det hör så mycket ihop med hur du har värnat om ditt privatliv. Och det är en väldigt stark skildring av din älskade hustru Ingrid som har varit med dig med goda råd och med sin bildning. Att du märker att hon plötsligt är lite annorlunda än vad du är van vid. Och det här är början på en väldigt sorglig process.
Ja, det var... Vi åkte Göta kanal med de här små fina båtarna från Göteborg upp till Söderköping. Och där sitter man ju ganska tätt. Inte minst med långa, härliga måltider som man äter och vi satt med en annan familj. Och där märker jag för första gången att Ingrid börjar upprepa sig i samtal, vilket inte hon har gjort tidigare, och ställa om samma frågor. Och jag tänkte först att ja, det ju bullrade ju på nätterna med maskin och det var trångt i sovkabyssorna, att hon hade kanske sovit dåligt. Men och när jag själv talade lite med henne, varför tog du upp de här sakerna, så viftade hon själv bort det. Men det visade sig att det var inte tillfälligheter, utan det här var inledningen på någonting som blev väldigt sorgligt och svårt för oss. Men som i början inte ställde till så mycket problem, utan vi kunde fortsätta att leva ett liv som jag tror omgivningen inte såg så stor skillnad på.
Men du såg och du slet och du ville absolut inte svika henne, för det var så du kände. Att hon skulle flytta in på ett hem.
Nej, och det tror jag jag delar med de allra flesta. Som, man kallar ju detta anhörigsjukdom, Alzheimers. För det var det som hade börjat. Man kallar det anhörigsjukdom, och med all rätt. Därför att det här är en sjukdom som mer och mer stegvis tar livet ifrån den som drabbas. Mm. Men som samtidigt då ställer ökade krav på den anhöriga eller de anhöriga, för ibland kan ju också barn och andra närstående bli berörda av den här processen.
När du valde att skriva om det här, vad var det som fick dig att göra det?
Det var två saker, och jag ska verkligen erkänna att jag var väldigt osäker in i det sista om jag skulle, ens när jag hade skrivit det, om det skulle ingå i boken. Därför jag kände att man lämnade ut oss, Ingrid och mig, familjen på ett sätt som vi aldrig har gjort tidigare. Mm. Men det var två saker. Det ena var, och då talar jag om vänner och bekanta journalister utanför bekantskapet som sa att om du skriver den här boken och så beskriver de här dödsfallen, din pappa och Olof Palme och de Estonia-katastroferna och allt. Och de plötsliga, dramatiska dödsfallen. Men själv har du levt med en pågående kamp mot döden med din hustru i 10 år. Och så beskriver du inte den här långt utdragna processen och som du har haft så nära. Det kommer man nog att tycka är ganska konstigt. Det tog jag till mig. Och det andra det var minst lika viktigt att det var de som sa till mig, om du skriver om det här och berättar verkligen öppet och precis hur jobbigt det här är och ångesten du har haft, då kan det hjälpa andra som kommer i motsvarande situation.
Hur känns det nu med sorgen som du har haft? Vad har hänt när du sitter och skriver om det här?
Nu i efterhand, jobbet är gjort. Och jag har förträngt alla de här stunderna framför datorn och kvalen att vad jag kan skriva och inte. Så är jag tacksam för den processen. Den har lärt mig rätt mycket. Jag har fått en annan inställning till döden till exempel. Det är något vi alla människor har gemensamt, att vi ska möta en död. Och att göra det på ett bra sätt. Och med bra sätt menar jag att, att man ska ha så lite som ångest och rädsla som möjligt och känna, framförallt när man är gammal, istället en tacksamhet för det liv man har fått leva. Och den tacksamheten, den har vuxit under den här. För jag förstår ju vilket fantastiskt liv och vilka uppgifter jag har fått mig anförtrodda. Och jag, efter att ha skrivit boken, så känner jag mig mycket mer rofylld.
Den där oron som du har gått med hela livet, har den har stillats?
Jag är en orolig människa. Jag oroar mig för mycket. Det ska gudarna veta. Och det har kanske med min uppväxt att göra. Men nu känner jag mig mer avspänd och jag känner att jag får ju dagligen nästan bevis genom brev och e-post och annat från människor som läser boken och säger att de har haft utbyte. De skickar sina berättelser om hur de har upplevt motsvarande situationer. Och att då inte bara jag själv så att säga har haft ett utbyte, utan att andra människor har det. Det är jag tacksam för. Det känner jag glädje över.
Du har kommit att betyda mycket för många inom politiken. Vi har pratat med många inom ditt parti, men det finns en person som vi har bjudit in som jag vet har mycket att säga om när du valde också att skjuta fram henne ordentligt, och hon är här nu, Margot Wallström.
Oja.
Ingvar för president.
Hej. Vad trevligt att ses. Välkommen.
Tack för att jag får komma. Ja,
tackar.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Margot Wallström, välkommen hit.
Tack så mycket.
Ingvar har betytt mycket för dig.
Ja, verkligen.
Hur var han som chef då?
Ja, men det är därför jag skämtsamt alltid säger Ingvar för president. Alltså, jag tycker ju att det är den bästa chef jag har haft. Det är ju så att vara chef, det är en position. Att vara ledare, det är en relation. Och jag tycker att ingen har levt upp till det så väl som Ingvar har gjort. Och jag tycker att just våra allmän beredning, som man kallar det, regeringssammanträdena, när det finns en stund över för att reflektera kring situationen i världen och landet. Och Ingvar använder det alltid till att faktiskt lyssna på alla oss och gav oss chansen att berätta om vad vi höll på med. Och sen sammanfattade han och så sa han, så gör vi så här.
Mm. För att det var Erlanders pojkar en gång i tiden. Det var du, Olof Palme, och ni var fem stycken. Sen har det kallats, vad jag vet, Ingvar Carlssons flickor. Du lyfte fram Margot, du lyfte fram Mona Sahlin, och det var också Anna Lindh förstås.
Anna som var många andra.
Men jag vet att du tyckte att det var gubbigt och du ville ha in många fler kvinnor på viktiga poster. Och så blev det också Sveriges, eller världens mest jämställda i regering.
Första jämställda i regering.
Ja, första. Men det kan vi blev uppmärksamma.
Hur många ledare gör så ens? Mm. Alltså att man säger, här är de som ska ersätta oss, gubbarna eller vi som är med. Det här är the coming ones. Mm. Och det var ju väldigt ovanligt. Och det stärkte ju oss också på ett sätt. Att vi fick
ett
tydligt stöd och ett ansvar.
Mm. Ändå väckte det inte så stor uppmärksamhet i Sverige. För det var på något sätt moget. Det var ju så många som hade jobbat för detta. Men när jag kom utomlands, då var ju kvinnor väldigt exalterade och glada. Och jag kom ihåg ett möte i Bryssel då en kvinna frågade, men hur klarade du det? Och då tänkte jag, nu ska jag ladda. Så att jag sa, jo, det var väldigt svårt. Men till slut lyckades jag hitta tillräckligt kompetenta män för att det skulle bli lika många. Och det var faktiskt så att det blev ju en bättre regering. Politiken blir bättre när kvinnor kommer in. Och vi fick en annan typ av diskussion också mellan oss. Det är jag absolut övertygad om.
Och så var det så när jag berättade för dig att Margot skulle komma hit. Ja, men det blir kul, man vet aldrig riktigt hur hon tänker.
Nej,
det är överraskande med henne.
Jag tycker det är spännande med politik. Och det lärde jag av träffarna som Elander hade. Där vi inte skulle ha förutfattade meningar. Utan vi skulle börja arbetsdagen med en diskussion. Det var även perioden när jag var statssekreterare. Vi var en större grupp. Vi skulle diskutera, vi skulle pröva. Och ibland är det så att politiker är lite för snabba med att bestämma sig för vad de tycker och vad man ska göra. Man ska lyssna, man ska tänka en gång till. Margot var en sån person som tvingade mig bland annat tänka en gång till. Och det uppskattar jag. Det är viktigt. Mm. Och det som ledare ska man ge sig den tiden. Du beskrev det för att man ska ge sig den tiden. Och det blir mycket roligare, mer spännande.
Men jag vill också hålla fram en annan sak som jag tyckte var intressant att du började med att säga att folk tror att du är tråkig. En av mina allra första upplevelser som ny riksdagsledamot, det var när Ingvar Carlsson ringde mig och jag satt i riksdagshuset och lite nervös var man. Och så ringde telefonen och så var det en som jag upplevde, en äldre kvinna från Borås, som hade något bekymmer med skattepolitiken och det var väldigt invecklat. Och så först efter en lång stund så förstod jag att det var Ingvar som hade gjort till sin röst, förställt sin röst och så skämtade med mig. Och ja, det lärde mig någonting. Men humorn är ju också väldigt viktig.
Det blev ibland intressanta samtal när jag var spelare journalist och annat. Då ringde statsrådskollegorna. Jag fick reda på ett annat som jag inte hade.
För du är bra på härma.
Ja, bra, men jag utnyttjade det då mot Sten Andersson och Birgitta Dahl.
För jag förstår att det är jätteviktigt att man får skratta också eftersom det är så mycket allvarliga saker som
absolut,
man ska ta hand
om. Så är det.
Jag tänkte också, vi har pratat om din nära vän, familje. Ni umgicks familjevis med familjen Palme. Och du hade ju också det fruktansvärda mordet på Anna Lind som ju var nära dig. Har du, Margot, kunnat sörja, tycker du? För Ingvar pratade så mycket om att så plötsligt ska man upp och vara den där offentliga personen.
Det finns ju en omedelbar sorg och jag tror att jag kommer aldrig att glömma när jag fick reda på det här och var jag befann mig och allt det som skedde då. Och då är det ju en chock och sen är det en sorg som du lever med. Mm. Den kan ju komma tillbaka med ganska stor kraft i vardagen ibland av någon liten detalj, någonting som du ser eller du läser om Anna. Mm. Så att det lever vi med, den sorgen.
Man saknar. Mm.
Men så som du har beskrivit det i boken så tycker jag att man också förstår dig och just det här att vi har upplevt också, vi som arbetade med dig och i regeringen, att du var en orolig person. Du kanske oroade dig, tyckte vi, i onödan ibland.
Men vad har du för exempel?
Det var också en skyddsmekanism. När du hade ett sätt att sitta, kommer jag ihåg, som då såg vi att du var orolig. Du liksom kröp ihop lite och så hade du någon gest så här och då sa vi så här, nu behöver vi få liksom lugn på det här och tala om att det kommer att fixa sig. Jo, men
känner du igen?
Den här gesten kommer jag ihåg.
Ja, det, och Anders, det var
då var jag orolig.
Då var du orolig, då, eller lite arg.
Vad oroade du för då? För du har sagt att det ofta
det kunde vara stort och smått. Det kunde vara alltid från att någon av mina döttrar var ute och flög i världen och jag undrar, har de landat nu eller hur är det? Till oro för partiet i nästa val. Hur ska vi klara det här om vi sköter den här frågan på det här sättet? Så det kunde vara stort och smått. Det kunde vara lika jobbigt med den personliga lilla oron, om jag säger så, som den här stora. Kanske svårare med den lilla.
Jag har talat med lite vänner och alla möjliga människor jag mött om att du ska komma hit, ni ska komma hit. Fråga vad de tycker om vad som pågår idag i Sverige.
Hur lång tid har vi?
Ja, varsågoda.
Nej, men jag tänkte att jag vill fråga dig om en sak. Att min upplevelse är att många politiker idag saknar en dagordning när de träder till. Att, jag menar, varje gång jag har fått ett politiskt uppdrag så har jag skapat mig liksom en dagordning och sagt att ni kommer att känna igen att jag pratar om de här sakerna. Och ni ska också kunna kontrollera i slutet av en mandatperiod. Ja, men levererade du på det här då? Men att den där sociala ingenjörs- eller politiska ingenjörsförmågan att faktiskt tänka att det går att förändra samhället, det tycker jag saknas lite. Det är som att vi är rön som följer en vind.
Nu talar du om regeringen. Eller gäller också den förra regeringen, socialdemokratiska?
Delvis, men den här regeringen definitivt. Alltså, hur ser dagordningen ut för en miljöminister? Mm. Annat än att bara prata om kärnkraft. Finns det tydliga... ett par av dem har en dagordning och kan förklara den. Men i övrigt så tycker jag att det ser ut mer som att man ska känna efter var vinden blåser.
Jag bestämde mig... När jag avgick efter 38 år i hetluften i centralpolitiska arbeten. Nu lämnar jag och jag tänker inte sitta på läktaren och kommentera mina efterträdare. Det är mycket enklare att sitta där än att vara nere på planen och spela och ta ansvaret. Men jag hade aldrig trott att jag skulle bli orolig. Återigen kommer detta ord. Men jag är väldigt orolig för det som händer i världen, Europa... Och i Sverige idag. Det är inte den utveckling som jag hade väntat mig. Och jag är orolig över åtminstone två eller tre konkreta saker. Jag är orolig över klimatet. Man måste ju se nu att vi är på väg mot något väldigt farligt. Man måste börja arbeta. Man måste göra tillsammans i världen. Och Sverige måste ta sin andel. Det andra är att jag hade ju inte väntat mig att demokratin skulle börja ifrågasättas i Förenta Staterna. Vi har en regering i Italien med fascistisk bakgrund. Vi har ett parti i Sverige som är med och styr i bakgrunden som har nazistiska rötter. Jag hade aldrig trott att högernationalismen skulle komma tillbaka och att journalister skulle hotas på det sätt som de gör idag när de gör sitt arbete i demokratin. Och sen är jag orolig också för det som boken startar med, pandemin. Detta att man kunde ha dålig hygien på en köttmarknad i Kina. Utifrån detta dör miljoner människor. Alltså skörheten i det moderna samhället och där nu vi bygger upp det med ny teknik som naturligtvis inte bara för terrorister men främst också då för dem kan hota hela vårt sätt att leva. Och där skulle jag vilja se ett helt annat engagemang och där hoppas jag ju på ungdom och kvinnor. Mm. Jag tror att det är ungdom och kvinnor som bäst förstår det här uppriktigt sagt.
Ja, det är ju existentiella hot. Och de är så stora och övergripande och globala. Mm. Och det kräver ju också att vi både förmedlar ett hopp att det faktiskt går att göra någonting åt.
Precis.
Och att politiken är ett verktyg för att förändra samhället. Och det är därför som jag menar att det är viktigt att det här kommer tillbaka i övertygelsen om att vi kan tillsammans också byta väg.
Jag ska fråga slutligen... Har jag missat någonting?
Nej, ja, jo, jag har ju en. För de som är intresserade av fotboll så vet man ju att nu pågår en kamp om guldet i Allsvenskan. Det är klart, jag kan inte hålla igen att när mitt lag är med där
ditt
uppe i toppen, Elfsborg i Borås, så kunde vi kröna den här hösten vid sidan av allt viktigt vi har talat med. Med att det, i alla fall Elfsborg blir ett av de tre topplagen så skulle de få spela ut i Europa nästa år, så skulle jag vara väldigt glad över det.
Vi får sluta med fotboll. Tack båda två för att ni kom
inte
hit.
Inte sluta med fotboll.
Nej,
på
nej,
det
sluta
sättet.
Med fotboll. Men vi får hålla tummarna för Elfsborg. Ja, tack.
Tack så mycket.